Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game.
Hallå, 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 hallå.
Yes, hallå ordentligt.
Ja.
Och välkommen till säsongstarten 2017-2018 för NHL-podden.
Ja.
Med Jonathan Ekeliv i Stockholm och mig, Biffen Bjurman i ja. New York. För yes, nu kör vi på riktigt, eller hur Jonte?
Ja, det här var alltså hallåandet för gott, höll jag på att säga. Nej, men nu är det, vi körde en liten avstickare här för några veckor sedan. Men nu är
en liten sommar, försök att dämpa abstinensen mitt i sommaren.
Ja, precis. Men nu, faktum är att det här är rekordtidigt. Alltså, vi drog igång vid den här tiden ungefär förra året visserligen, för då var det ju World Cup. Mm. Men annars brukar jag vänta några veckor till innan vi verkligen drar igång podden. Men nu, nej, nu går inte. Vi kör till och med i slutet här på augusti, så tycker vi att nej, nu är det. Från och med nu så siktar vi på en podd i veckan som vanligt.
Ja, even är för stor, febern för hög. Vill komma igång. Det är ju bara så. Det var länge sedan, jag tror nästan aldrig det var det så jobbigt att vänta på att säsongen ska börja.
Nej, det är fullständigt fruktansvärt. Och det är, alltså nu är det ju liksom, nu är det ju ganska nära ändå. Nu börjar man ju liksom, nu hockeyn har ju kommit igång här hemma i Sverige. Och, men det är fortfarande... Det är fortfarande augusti när vi spelar in det här. Man sitter bara och har så här i sitt oktober på repeat i skallen, känner jag. Det är en månad kvar innan det börjar på riktigt.
Ja, det är ju det. Och ytterligare 2 veckor drygt innan camperna kommer igång här. Ja. Men vi tänkte att vi kör så här istället för det här monsteravsnittet vi brukar göra när vi ska gå igenom 31 lag. Så börjar vi tippa redan nu division för division. Och vi har ju 4 divisioner, så vi börjar med Atlantic, och veckan därpå så blir det Metro, och så fortsätter vi med Central och Pacific, och då har vi kommit väldigt nära säsongstarten.
Då kan vi tillägna ett avsnitt innan, eller två till och med, vi får se hur många vi hinner innan säsongstart, med att fokusera på camperna istället för att hålla på och tippa alla, liksom bara gå igenom alla lag istället, utan då kan vi fokusera på vad som händer, för då kommer det vara mycket news då med spelare som ratas hit och dit, och det kanske är lite kontrakt som fortfarande inte är påskrivna, det är ju, har ju några sådana fall.
Ja.
Så att det kommer finnas stoff att gå och plöja igenom sista veckan innan vi kör. Så det är lika bra att brassa på med de här preview-avsnitten nu. Du håller med?
Ja, och vi, som sagt, vi börjar österifrån och med Atlantic, och vi tar lagen i bokstavsordning. Och vi börjar nu, så välkomna till, som sagt, till NHL-podden igen. Nu är vi här och nu kommer vi att vara här varje vecka i 9 månader.
Ja.
Oj, oj, oj.
Ja, det känns mastigt så här på förhand, men det känns gött ändå att bara dratta igång nu. Det är verkligen.
Ja, ja. Ja, och som sagt, Atlantic Division är vårt ämne idag. Och då börjar man ju, i bokstavsordning så börjar man med Boston Bruins.
Ja, jag har en hel del lyssnare som håller på Boston.
Det är ganska gott om svenskar som håller på Boston. Många som har tillbringat tid i Boston och studerat och jobbar där. Och andra som bara gillar laget och dess image.
Ja, och stan som jag fick besöka förra året och var mäktig imponerad av. Jag skulle nästan vilja säga att det är... Alltså, det kanske inte är den bästa stan jag varit i USA, men nästan sett i förväntningarna. Jag var extremt positivt överraskad över vad Boston har att erbjuda. Fantastiskt vacker, trevlig, bra stad att vara i, måste jag säga.
Ja, ja. Jag förstår dig. Ja. Det är jävligt schysst där uppe. Och, det är en av få städer i landet. Det är ju den och New York och Philly och Washington som man verkligen inte behöver bil i. Som det känns som att man kan hantera genom att promenera runt. Det finns en riktig stadskärna på europeiskt sätt och så.
Exakt, det liknar lite någon engelsk stad lite grann. Lite London-känsla fick jag där. Lite så här. Och liksom, mycket vatten var det också. Och mycket parker och så här. Så att, och så är det fantastiskt mycket krogar och pubbar och restauranger och grejer att göra. Hockey och sport, så du sjunger om det.
Men vad fan var du där?
Nej, jag var ju där i november.
Du var inte där med mig?
Nej, det var jag faktiskt inte. Nej. Det var min Boston-polare, en av alla svenskar som, han är ju inte så, han håller på New England Patriots i amerikansk fotboll, så jag var där på Gillette Stadium utanför.
Vad var det mer på den resan? Det här kommer inte jag ihåg.
Nej, precis. Det här var det så länge sedan nu. Vi var i Denver, Colorado också.
Just det.
Ja, och sen så mellanlandade där och sen så Los Angeles, Anaheim och lite Kings och sådär.
Just det. Ja, ja. Mm. Ja. Ja, men om du skulle åka tillbaka till Boston nu då, så skulle du få se i princip samma lag som du såg då. För det har varit en ganska så lugn sommar för General Sweeney och hans kompisar.
Ja, får man verkligen säga. Det, alltså, i vår avslutningspodd när vi kikar lite på vad som har hänt första dagen av Free Agency och sådär, så kom vi fram till, då var det samma tanke då. Det har inte hänt så mycket sedan dess heller. Och Don Sweeney som ju har gjort sig känd, tyckte vi, han rivstartade för några år sedan när han skulle trada bort Lucic och det var Dougie Hamilton och det var rebuild on the fly. Mm. Och något år senare var det David Backe som fick rejält med pröjs och det var Matt Beleske som kom in och så vidare. Det var liksom big moves av Don Sweeney från start, men helt plötsligt nu så har han lite lärt sig en läxa, för det var väl inte bara briljanta grejer direkt han gjorde. Och nu helt enkelt så den här rebuild on the fly-grejen har ju verkligen hållit fast i. Och tagit det lugnt på föreningsmarknaden också och tro lite på det här laget som man håller på att bygga och de talanger som faktiskt är på väg upp nu.
Ja, exakt.
Så att,
Ja, jag tror ju också om det funkar, och man har ju svårt att se att det inte ska vara så, för det känns som de är väldigt många unga som är på väg åt rätt håll. Framförallt, eller inte minst på
backsidan.
Backsidan, ja. Det är ju det är kanske på pappret, om någon tittar som inte har följt den eller något och tittar på och tycker den ser tunt ut och att när Chara börjar bli gammal och så, men de har ju en sån som Charlie McAvoy som kom in i slutspelet direkt från gatan eller på så säger man, från skolan, var ju sensationell tycker jag, och det känns otroligt spännande att han ska liksom göra en riktig säsong nu.
Ja, alltså precis, McAvoy känns ju nästan som en tidig kandidat till Calder Trophy.
Ja,
så pass bra igen, han fick ju från skolan kan man säga, det var väl till och med Boston University eller om det var Boston College han kom från, och fick spela några matcher i AHL, och så märkte de att oj, han är alldeles för bra för att spela AHL, det är bara att slänga upp han i slutspelet här i sluttampen av säsongen i Boston. Han fick ju debutera i slutspelet var det. Och gjorde ju fantastiskt bra ifrån sig, han levde verkligen upp till hypen direkt. Så generationsväxlingen som helt plötsligt sker på backsidan där med Brandon Carlo som verkligen slog sig i laget förra året också. Och jag menar sån som Torrey Krug är inte last gammal heller, 92, 91, 92 någonting. Så att, ja, det ser ju jättebra ut där, trots att Chara är snart 40 bast.
Ja. Ja, och på forwardsidan känns det också som det trycker på bra bakifrån. Till att börja med har de ju en av de allra bästa kedjorna i hela ligan då, med Marchand, Bergeron och Pasternak. Ja.
Vi kommer väl in på Pasternak lite extra, men vi i den här podden så antar vi att Don Sweeney löser ett kontrakt där.
Ja, det är ju orosmolnet då för Boston att, och för Boston fansen att det tar emot lite i kontraktsförlängningarna där, eller försöken att få till en kontraktsförlängning med Pasternak, och så du hör det börja gå rykten om att de kanske kommer att trada honom, vilket ju vore en katastrof av en till så här, Tyler Seguin,
ja, verkligen.
Dougie Hamilton, Phil Kessel, Joe Thornton grej.
Ja, just det, de har ju varit experter på det, så det får inte ske.
Nej.
Helt enkelt. Men man, alltså, grejen är väl lite grann här att de har en liten intern grej som många andra klubbar har. Vi har sett i Colorado tidigare när de tradade bort Ryan O'Reilly, för de vill inte ge han mer pröjsen till exempel Duchesne och så här, som hade mest i laget. Och nu är Pasternak, tycker att han ska ha bra med pröjs, men Boston vill å andra sidan att Bergeron och Marchand, deras som de ser som allra högst upp i hierarkin än så länge, ska ligga på bäst lön. Och Bergeron har väl 6,8 tror jag, Marchand 6,1. Medan Pasternak, han tittar ju, han sneglar nu på Draisaitl Leon Draisaitl som har skrivit på. Det missade vi i förra podden för det hade inte hänt då. Men han skrev ju alltså ett jättekontrakt med 8,5 miljoner i capit. Och grejen som gör att Pasternak onekligen kan snegla på det här. Visst, man kan hävda att Draisaitl är en ännu större talang. Men de gick, båda gick väl i 2014-draften, samma år. De är lika gamla, ju, typ. Och har nästan exakt samma facit i NHL än så länge. 0,7 poäng per match. Och Pasternak gjorde 34 kassar och 70 poäng förra året. Draisaitl gjorde 29 kassar och 77 poäng förra året. Så är väldigt likvärdig karriär i NHL hittills för dessa 2014 draftees i första rundan. Så att, ja, det är klart att Pasternak sneglar på honom och kanske vill ha upp mot 7,5 miljoner i lön. Men då blir det ju mer än Bergeron och Marchand. Och det, där, det är ju där skon klämmer, för Sweeney vill ju ha någon slags hierarki.
Ja.
Så att, ja.
Ja, vi får se hur de löser det.
Måste göra det. Det är bara, ja, bara anpassa sig till nya verkligheten. Jag tycker det, jag har haft svårt att göra det själv, att förstå de här nya kontrakten. Helt plötsligt så framstår ju till exempel Vladimir Tarasenko, som bara här om året skrev på för 7,5 miljoner dollar, som en stil nästan. Men i sommar här hade han ju varit uppe på 10 miljoner liksom. Så det har ju snabbt gått framåt här, och Connor McDavid sätter ju en ny standard naturligtvis. Och även tidigare år med Kane och Taves och Kopitar. Så att det är, lönestrukturen går uppåt i takt med lönetaket i stort naturligtvis har ökat markant de senaste åren. Så då är de här nivåerna spelarna ska ha. Helt enkelt.
Ja.
Men jag tror att Pasternak, de kommer signa upp. Han är för viktig.
Ja, och gör de det så har de ju en första kedja som är en av de bästa i hela ligan. Och samtidigt fler kan om Krejci kan komma tillbaka i gammal god stil och Backis kanske kan höja sig lite jämfört med inte alldeles lyckade första året där med Bruins. Så finns det förutsättningar att de ska slippa det. Det har ju varit många år nu när de har dansat på linjen. Liksom. Streckdansare för att ta sig in i slutspelet och åkte ur i en märklig serie mot Ottawa direkt i första omgången. Det var en uddamålssegra hela serien igenom.
Ja, just det. Och det var hög högsta nivå och låg lägsta nivå på båda lagen.
Ja.
I alla fall Boston, inte minst då.
Ja.
Ja, jag håller med dig. Det är alltså ett skadefitt Boston är ju ett slutspelslag.
Ja, liksom... Ja,
potential i alla fall.
Ja, absolut. Och slippa det här oron som har följt dem nu i flera år. Vi får väl se, vad det är ju första gången också på nästan en mansålder som de inleder en säsong utan att det är Claude Julien som är coach. Det är Bruce Cassidy.
Nej, just det.
Och det gick ju bra för honom när han tog över. Han var ju uppenbart ett lyft för spelare som kanske hade hunnit bli lite less på att det var Julien, hur duktig han nu än är, som stod där.
Ja, det får man väl erkänna. För just i det läget som det hände så var vi ganska kritiska. I alla fall jag tyckte att Julien är en lite för bra coach att sparka. Sett till hur det hade gått, hur läget var just den perioden av säsongen, tyckte jag inte berättigade att de skulle göra sig av med honom. Men den kortsiktiga effekten åtminstone blev ju väldigt positiv. Vann ju väldigt mycket matcher i grundserien där i sluttampen av säsongen. Och såg ju bra ut. Spelade bra hockey.
Och lika med det, konstigt nog då, man tyckte det var fel, så jag har mer positiva känslor för Boston än jag haft på några år inför en säsong.
Ja, jag håller med dig till stora delar. Ja, samtidigt så är jag lite, just det här med ett skadefritt Boston vill jag lägga till som en så här asterix för om jag ska tro på dem, för jag tycker
det gäller väl i och för sig.
Ja, det gäller ju i princip alla lag. Så är det ju naturligtvis. Men det jag är, alltså bredden i laget är spännande men kanske inte helt stabil. Det krävs ju att de unga spelarna etablerar sig nu, att en sån som att en Frank Vetrano blir en, alltså han är ju redan etablerad sig kan man säga, men att han kanske tar ett steg till och att där underifrån med Jake DeBrusk och Danton Heinen och de här killarna de har i AHL, att de kliver upp nu och de behöver. För annars tycker jag att bredden känns lite osäker på förhand, men kan bli väldigt bra. Sen har de ju spetsen.
Ja, jo, men absolut. Det bygger ju på det där att fler utvecklas positivt och tar ett steg till. Ja. Men ibland så känns det som att men det kommer att bli så. Man får den intuitivt, känns det som att det är på gång i Boston på det sättet.
Ja.
Såg några som var med i slutspelet där som var ju bara nya namn liksom, ja. Som klev fram bra där.
Noel Acciari och sån här random spelare.
Ja.
precis. Och jag tycker det är positivt från Sweeneys håll och Cassidys håll att man lämnar plats åt de här killarna nu också. För man förlänger inte med en Dominic Moore. Man låter en Drew Stafford lämna till exempel. Nu är det ju lediga platser som de här killarna är tänkta att fylla.
Mm.
Så man har verkligen, man ger dem förtroende här från start. Och det är ju bra signaler inför campen. Så att,
ja.
jag tror Boston, jag tror inte Boston kommer vara så hypad inför den här säsongen då. Så de kan ändå, för att vara Boston, de har ju ändå, jag menar Bergeron-eran här har ju ändå varit en grundseriemaskin som ofta haft höga förväntningar på sig. Och det har varit fiasko när de har missat slutspel. Mm. Nu är det, tror jag ändå att de kan smyga lite i bakgrunden för att vara Boston.
Ja.
Och det är positivt.
Ja. En svensk som man hoppas få se är ju Jakob Forsbacka Karlsson.
Exakt.
Som är en av de här nya ynglingarna som, han fick ju några chanser redan i fjol.
Precis.
Efter att ha tagit slut i Sverige. Och ja, det vore kul. Det var länge sedan det var en svensk i Boston. Det var några år utan nu när Carl Söderberg och Louis Eriksson försvann.
Exakt. Ja, det är sagt. Nej, men det är troligt att han har ju alla chanser att ta en plats från start här under campen också. Han är ju van i Boston. Han har väl spelat, jag blandar alltid ihop Boston College och Boston University. Det finns ju två lag. Han tillhör ju en av dem i alla fall. Mm. Har ju verkligen etablerat sig där. Jag missar honom lite på svensk mark i och med att han stack så tidigt. Men stor talang. Ja. Det har jag tror jag nämnt någon gång förut på det, men det är ju nästan omöjligt att köpa hans tröja om man skulle vilja det, för det är för mycket bokstäver på tröjan. Forsbacka Karlsson, det får inte plats.
Too many names on the ice, som någon sa.
Ja, exakt. Det är ute på armarna, de där bokstäverna, för att få plats.
Ja, ja. Ja men sammanfattningsvis så är vi rätt så positivt inställda till Boston. Jag tror att det finns definitivt förutsättningar för en fin säsong.
Precis, man får ju ändå utgå från, man kan inte räkna med skador och sådär, utan tittar man på truppen i det här läget så jag håller med dig. Det är övervägande positiv känsla. Det lutar verkligen åt slutspel, tycker jag.
Ja. Ja. Sen har vi då Buffalo Sabres.
Ja. Vi är ju traditionalister här. Vi kör ju alltid i bokstavsordning och Atlantic först och så vidare.
Vi börjar öst och fortsätter västerut. Ja. Det är så rörelsen är. Ja. Buffalo Sabres hade ingen rolig säsong förra året. Det var ju tänkt att det skulle vara året när det lossnade och att de skulle gå till slutspel. Och så blev det bara pannkaka av alltihopa. Och det började ju illa med att Jack Eichel vart skadad i sista försäsongsmatchen och sen missade en stor del av inledande delen av grundserien, och det var ju ett hårt slag förstås. Men när man lyssnade på hans presskonferens efter säsongen sen, så var det ju tydligt att hans åsikt, och det verkar ju vara så. Problemet är inte liksom talangen och kvaliteten på truppen i sig, utan inställningen. Det var en dålig inställning.
Ja, och även Ryan O'Reilly var ute och svingade lite där. Det verkar ju onekligen inte vara 100% i omklädningsrummet där.
Nej.
Kring vad som krävs för att det där avstampet som alla väntar på att Buffalo ska göra ska komma. Det är alltså sjätte året idag de missar slutspel. De har ju tankat i många år nu, och de senaste åren har det inte varit med flit. Utan nu är ju tanken att det här ska lyfta liksom. Men man har ju faktiskt gjort stora förändringar för att försöka få en annan kultur, inte minst i form av en ny tränare och till och med en ny general manager. Både Bilesma och Murray har fått stryka på foten, och istället har ju spännande namn i allra högsta grad. Botterill från hyllade Jason Botterill från Pittsburghs organisation som är upp på GM-posten, och så då alla svår Phil Housley.
Ja.
Superlegendaren på backsidan med 1500 NHL-matcher kliver in i båset.
Ja, och det känns ju som väldigt kloka ingrepp då, för att den här kulturen du pratar om, det kommer ju uppifrån. Liksom. Det är Murray och Bilesma som inte har lyckats skapa rätt kultur och inte klara av att motivera truppen på rätt sätt.
Nej.
Och det syntes ju, det var ju liksom, stramar ju på många håll med Bilesma där. Man kommer ihåg när Någon match när Lehner vart utbytt, blicken han gav Balsman på väg till båset då, den sa nog mycket om vad han stod i för vad han har för status hos spelarna.
Ja, exakt, det var ju nästan klassisk alltså de bilderna, det ser man inte ofta. Nej, men ja, nej, alltså, och då, alltså deras statistik förra året var också talande, tycker jag, för instabiliteten i truppen, att, och också högsta nivån som finns där ändå, alltså talangen de har samlat på sig under de här tankåren. För att de hade ju faktiskt ligans bästa powerplay. De hade nästan 25% i powerplay, vilket ju är helt fantastiska siffror. Men å andra sidan släppte de släppte till flest skott bakåt av alla lag. De släppte till klart 3 skott fler per match än till exempel Jumbo och Colorado. Så att verkligen så här svajig liksom, det går inte att få något grepp om dem statistiskt, utan fantastiskt och katastrof på samma gång liksom. Och så det är helt rätt naturligtvis att de börjar om på ny kula nu med nytt i styrelserummet och nytt i båset.
Ja, det blir ju väldigt intressant med Phil Housley. Han framstår för mig som en väldigt... han verkar så snäll. Jag är inte så hundra på att det känns som det som behövs. Men det kanske det är. Det är modernt tänkt. Han verkar ju vara en... jag läste någonstans nu. Han har redan rätt fort han ringt runt alla i truppen. Haft långa samtal med alla.
Sympatisk.
Ja, men bara det säger ju också väldigt engagemang och mån om att skapa en annan inställning, en annan sammanhållning.
Ja, nej, men och, exakt. Ja, jag tror, alltså det finns ju frågetecken naturligtvis kring Housley på det viset att han har ju aldrig varit i närheten egentligen av en huvudtränarroll. Han är ju ganska färsk i coachbranschen ändå. Han har varit faktiskt huvudtränare en gång i USAs JVM-lag 2013, tror jag. Då var de guld. Men annars har han varit huvudtränare för ett high school-lag på sin höjd. Och sen så fick han chansen då som assisterande i Nashville, och då hade han ju otroliga backar att jobba med, men gjorde det ju på ett väldigt bra sätt.
Ja.
Står ju för en spelande hockey.
Lika bra backar har han inte att jobba med nu, men det känns som de har stärkt det lite grann där nu i alla fall på backsidan Buffalo, som har varit ett problem som du sa. De släppte till fruktansvärt mycket skott. Det var inte lätt att vara Robin Lehner.
Nej, som gjorde det överraskande bra med tanke på bördan han fick bära. Han och Anders Nilsson förra året.
Man har framförallt fått in Scandella från Minnesota. Det känns som en bra förstärkning, tycker jag.
Ja, jag gillar Scandella under hela sin tid i Minnesota egentligen. Han är lite begränsad när det kommer till poängproduktion, men det är ändå för den skull inte en dålig... Det är ändå en spelande back, vill jag betrakta honom som. Det är en kille som kan slå ett första pass och kan följa med i anfall och inte ha stoppkloss liksom.
Nej, men det är ju framförallt defensivt de behöver armeras.
Ja, så är det.
Det känns som man kan komma in på ett väldigt bra sätt här.
Exakt, och ett bra första backpar då kanske med Scandella och Ristolainen.
Ja, det känns ju faktiskt som ett riktigt bra backpar.
Ja.
Och det har de inte haft så många av.
Nej. I
norra New York.
Nej, precis. Och så en offensiv back där är Nathan Beaulieu som de chansar på från Montreal, som var jättehypad när han kom fram i Montreal, men som aldrig tog det där sista steget för att få sitt genombrott på allvar. Men kanske med en Housley som tränare istället, får vi se. Och så har de chansar på Viktor Antipin från Ryssland också, som varit duktig i KHL och var ju med i ryska VM-laget här. En chansning, men som också det finns möjligen stor kapacitet i. Vi såg ju Nikita Zaitsev ta ett väldigt fint steg in i KHL, eller i NHL från KHL i Toronto förra säsongen. Så jag gillar en back som de har som heter Jake McCabe också, som jag tycker är lite underskattad och som det finns stor kapacitet i, som var väldigt bra förra säsongen, vill jag påstå. Så att, och med Housley nu som kan ratta det där, så tycker jag plötsligt att en av hela NHLs sämsta lagdelar som har varit Buffalos backuppsättning ändå känns på något sätt lite spännande helt plötsligt.
Framåt, det finns ju som sagt väldigt mycket talang, framförallt med Eichel då som första center. Men Reinhardt och alltså vad heter han?
Evander Kane är ju kvar.
Evander Kane, ja. Ja, men det får vi väl se. Det pratas ju om att vill bli av med honom.
Ja, ändå pytsa in, var det 30 kassar förra året, lite i skymundan. Och då, jag menar...
Pommy vill komma tillbaka, sen kan man trotjäna det här. Och så chansen om ett rätt billigt kontrakt på Benoit Poliot.
Ja, Precis, alltså, och Pouliot har ju fått, var ju en superhackkyckling i Edmonton, men det var ju för att han skrev på ett brutalt överbetalt kontrakt, och då blir man ju det. Ja. Men tittar man bara på han som hockeyspelare nu när han fått lite mer rimligt kontrakt i Buffalo, så är det ju en ganska bra spelare. Lyckats rätt hyfsat när han har varit runt i Rangers och Tampa till exempel.
Ja, absolut. Han var lite här var han tvärtom lite favorit när han var i New York. Så att det var lite artist.
Frejdig spelare.
Ja. Och så Jakob Josefsson kommer hit också från efter alla år i New Jersey. Så lagt honom upp och andas ny luft i Buffalo.
Ja, precis. Ja. Och jag tycker det är anmärkningsvärt också förtroendet de visar för Johan Larsson, som ju åkte på en tokskada i vintras när han både armbåge och handleden gick ur led, som jag förstår det.
Ja, han missade... armbågen är ju en jävla konstig skada. Det är inte många som åker på så allvarliga skador i armbågen, men det var ju hemskt. Han missade större delen av säsongen, men fram till dess hade han ju varit riktigt bra.
Precis, precis. Och nu i somras här så fick ju han alltså ett nytt tvåårskontrakt, trots att han inte spelade sen i december eller vadå. Med nästan 1,5 miljoner i cap it. Så ganska, inget sån där litet testkontrakt direkt, utan bra med pröjs. Han är gjuten i det här laget. Så att det vill jag lägga till också.
Ja, och Lene får Chad Johnson igen som backup. Om inte Linus Ullmark då tar Chad Johnson. Men Ullmark får nog vänta lite till. För Chad Johnson var ju riktigt bra för något år sedan här i Buffalo.
Ja, precis. Vi har ju kallat honom för en av The Ultimate Journeymans.
Ja, precis.
Men det var ju alltså i Buffalo som han har haft sina bästa stunder i karriären. Så det känns ju som en habil backup till Lene. Tycker jag. Ja. Och jag får be om ursäkt, jag fick ju lite skit i förra podden. Mycket riktigt, eftersom jag kallade Ullmark blackoutmässigt för småväxt. Den 193 centimeter långa mannen från norr. I mina ögon är han småväxt.
Kommer 1,60 från Örby och säger att han är kort.
Nej, exakt. Så att jag får nog passa mig om jag ska uttaget synas i någon omklädningsrum i Buffalo eller Rochester här i vinter.
Ja.
Det tänker du. Ja.
Ja, men känslan tycker jag är att det går åt rätt håll i Buffalo. Det borde gå bättre än i fjol. Jag är inte hundra på att det blir slutspel redan nu, för konkurrensen är så hård, men de stångas uppåt. De kommer att vara mer konkurrenskraftiga.
Ja, jag tror med de här förändringarna på tränarsidan och även personalmässigt på spelarsidan så tycker jag det här avstampet borde komma någon gång. Alltså. Det börjar stabilisera sig, de börjar fylla lite mer luckor i sin depth chart. Nej, men slutspel är tveksamt ändå. Det är några lag de måste klättra förbi.
Ja, det är ju det. Det gäller, man kan komma ihåg det, att visst, vi har blivit bättre, men det finns det konkurrenter som har blivit också. Så att det är svårt. Det är inte lätt att plötsligt bli ett slutspelslag.
Ja, precis. Och så gungigt som det ändå varit de senaste åren, så är det ganska mycket som måste stabiliseras för Phil Housley här, för att få ordning på skutan. Liksom. Och det tror jag inte, det kanske tar någon säsong. Ändå, ytterligare. Ja. Så att, svårbedömda Buffalo, jättehög potential. Så jag tycker verkligen man ska lyfta fram Jack Eichel som en superstjärna i den här ligan. Han har ju hamnat lite i skuggan av Matthews och McDavid liksom, och Laine och så vidare de senaste åren. Men sen han kom tillbaka där i december, så gjorde han, om jag är inte helt snett på det, femte mest poäng i hela NHL. Från det att han, alltså på sina 60 matcher han gjorde. Från den decemberdatumet han återkom tills säsongen är slut. Så det är ju en elitcenter verkligen, Jack Eichel, som bara är, han är född 97 liksom, så att, eller 96. Ja. Han är väldigt ung fortfarande och kommer att fortsätta ta kliv.
Och det skulle väl vara mycket besynnerligt om han hade lika mycket otur med skador igen.
Nej, jag räknar med vi får hoppas på en hel Jack Eichel liksom. Det är ju direkt nödvändigt naturligtvis.
Precis. Ja.
Ja, vi släpper Sabres. Där. Ja, vi kan nämna en svensk till också som kanske får chansen från start. Vi får se. Han har ju tränat stenhårt i sommar i alla fall. Alexander Nylander.
Ja, just det. Det har du rätt i. Det får vi inte missa. Han är ju deras, kanske av de som inte är etablerade i truppen, det största löftet.
Exakt. Nummer 92 antagen nu också från pappa Nylander.
Ja, det är ju stort. Ja, det blir, det är väldigt intressant att se vad som händer med honom i vinter. Det känns som det är, han är på väg att explodera.
Han har gjort en William Nylander i sommar och gått från pojke till man rent kroppsligt. Han har ju sett bilder på honom att han har ju inte tagit det lugnt i gymmet, så att säga. Så han är, och han själv är ju fullt inställd på att han ska spela i NHL från oktober och framåt.
Mm.
Så att vi får se. Det är ju en talangfull spelare i alla fall.
Ja.
Jag låter dig sköta övergångarna, för det är ju klassskillnad.
Ja, då tar vi bara planet över sjön där. Det är en väldigt kort flight mellan Detroit och Buffalo. Den har jag gjort någon gång. Det är bara 40 minuter typ.
Är så?
Ja, man flyger rakt över sjön. Det tar betydligt längre tid att köra.
Just det, måste man ha runt det.
Ja, om man inte vill in i Kanada då och köra. Men det är ju jävligt krångligt.
Okay.
Och då hamnar vi som sagt i Detroit. Här har vi först pratat om två lag som det känns som de är på väg åt rätt håll. Tyvärr så känns det som att Detroit är på väg åt andra hållet. Det hade behövts, Ken Holland hade behövt göra mycket i vinter, men har knappt gjort någonting.
Nej.
Vad som har hänt, han har fått in Trevor Daley, och det är ju en bra förstärkning. Tvåfaldig mästare med Pittsburgh och en stabil, riktigt stabil back. Men det känns inte som att han ändrar förutsättningarna i ekvationen särskilt mycket. Och ja, vi har ju pratat i ett par år här om vad problemet i Detroit är, att de har bra veteraner. Zäta var ju liksom fantastisk förra året.
Absolut.
Och de har bra intressanta talanger på väg upp. Men däremellan, det som ska vara stommen nu, som borde ha liksom etablerat sig som bryggan mellan de här två polerna, den har ju inte blivit vad man har hoppats på.
Nej, precis. Det hade ju Detroit alla högsta grad förväntat sig. För de började ju väldigt bra i sina karriärer. Tatar och Nyqvist och Shahan och hela gänget där som först vann Calder Cup med Grand Rapids. Och sen hade fina rookiesäsonger allihopa och såg ut att det här kommer bara fortsätta stegra. Men tvärtom har de nästan stagnerat. Ja, Glenn Denning. De Kaiser på backsidan kan man väl lägga till.
Ja.
Nödvändigtvis inte dåliga, men inte den här nya stommen som skulle formas.
Nej, inte med Detroit mot Met vad de hade förr.
Nej, precis. De här skulle ju ta över från Iceman och Shanahan och Lidström,
ja.
Rafalski.
Ja, framförallt skulle de avlasta Zetterberg och Datsyuk.
Precis. Nej, men så är det naturligtvis. Men... nej, men, och jag vill säga där, för jag har ju inte varit så, jag tror Detroit-fans som lyssnar på podden är ju lite trött på mitt gnäll på Holland. Det har ju varit återkommande inslag. Men jag är ju inte, alltså jag tycker Daley som vi nämnde här, det är ju en stabil värvning, det är en bra spelare, kommer från två Stanley Cups här med Pittsburgh. Men det är återigen en värvning som signalerar samma sak från Ken Holland, det här med att hålla näsan flytande för att kanske kravla sig till slutspel igen. Alltså en 33-åring med skadeproblem på ett ganska dyrt kontrakt när man redan har massa veteraner på ganska dyra kontrakt. Så sent som förra året så var ju Frans Nilsen motsvarande exempel, en 30-åring som är bra men som får ett långt kontrakt, ett dyrt kontrakt, och så sitter de i problem. De är ju över lönetaket nu. Det är det som gör att det är så svårt att signa Andreas Athanasiou, en spännande talang, för de har ju ingen löneutrymme. Visst, de kan sätta upp Johan Franzén naturligtvis på long time injury reserve, men det är knappt så att pengarna räcker till ändå om Athanasiou ska få så mycket pengar som han verkar vilja ha.
Han verkar ju vara på väg till KHL istället, vilket ju vore...
Ja, det vore katastrof. Jag tror att det är en förhandlingstaktik snarare av honom och agenten, att, och det finns, det är ju bekräftat att det finns ett bud från KHL, så det är inget, det är inget hittepå. Men han vill naturligtvis spela i NHL. Och det är ju katastrof för Detroit om de inte lyckats lösa honom. För han var ju 18 mål från hans sida. Var ju faktiskt näst bäst i hela laget förra året.
Ja.
Så redan nu är han viktig för honom.
Ja, men tyvärr. Alltså, jag får ju känslan av att det behöver... Ja, så vill jag inte... De får en ny tändning av det faktum att det blåser lite nya vindar i Detroit som stad. Det har ju blivit mycket mer positivt där. Och de flyttar in i sin nya, väldigt flashiga arena då. Little Caesars Arena. Och om det är liksom en ren allmän feelgood-känsla för de här vi pratar om som behöver komma upp på en helt annan nivå. Du sa Tatar, Nyqvist och
Larkin.
Larkin
komma tillbaka från lite... sin sopmorslapp, men han är fortfarande ung.
Ja, det tror jag han kan göra i och för sig. Men det krävs att de vi pratar om kommer upp på en helt annan nivå om de ska, om inte det ska bli en svit med att missa slutspelet istället.
Nej, precis. Nej, men samtidigt så är det känns inte som en tokjumbo det tror jag på något sätt heller, för det finns ju många, det är ändå bra spelare de här, alltså Nyqvist är en bra spelare liksom.
Ja, absolut.
Och på målvaktssidan så är ju Mrazek och Howard, jag menar en skadefri Howard kan ju vara rätt bra. Han var bra förra säsongen. Mrazek var ju väldigt svajig förra året, men är ju samtidigt en väldigt talangfull målvakt som har den högsta nivå av högsta klass. Så att skulle pusselbitarna falla på plats i Little Caesars sen, med lite nya vindar som blåser kring klubben, så tycker jag inte att det så finns det potential att faktiskt gå, alltså, slutspel låter ju för mycket med tanke på konkurrensen, men så behöver inte det här vara, det behöver ju absolut inte vara något strykgäng Detroit på något sätt. Men samtidigt så har jag dem här i botten av Atlantic alltså.
Ja, det är svårt att inte ha det som det ser ut just nu. Det måste vara några som överraskar, tycker jag.
Ja,
och så får vi se om Zäta orkar. Det har vi varit inne på flera gånger, att det har ju tanken varit att han ska avlastas lite. Att de här som vi pratar om ska liksom ta över. Men han var ju överlägset viktigaste spelaren i laget förra året.
Precis, och förra podden var det samma snack från oss som du säger, det här med att vi hoppades att han kanske ska gå ner på 17 minuter per match eller 16,5 eller sånt där. Men han är uppe på sina 19-20 minuter varje match. För han är för viktig, han är för bra.
De måste spelade spela. 82 matcher förra året.
Exakt, det måste man verkligen lägga till. 82 matcher från Henrik Zetterberg, trots att han haft skadeproblem så här senaste åren. Och gör det otroligt bra. Alltså det måste han har inte lyfts fram tillräckligt, tycker jag, sett för sin säsong i fjol. Alltså han gör 20 poäng mer än någon annan i laget. Ja. Han gör 68 poäng. Om vi jämför med andra toppcentra i ligan så är det till exempel mer än vad John Tavares gjorde. Det är mer än Claude Giroux. Det är mer än Evgenij Kuznetsov, det är mer än Alexander Wennberg, det är mer än Ryan Johansson, och de var också uppe på nästan 82 matcher allihop. Så att Henrik Zetterbergs fjolårssäsong i detta lag var heroiskt bra. Och det sa till och med Niklas Kronvall till mig på den här lilla pressträffen vi hade i början av augusti, när han skäms över hur dåligt alla andra spelade med tanke på vilken säsong Henrik Zetterberg gjorde.
Ja.
Så att, han var fantastiskt bra. Han är fortfarande väldigt bra.
Ja, ja, och mer poäng än alla de där du nämnde, fast de spelade i en lag som i övrigt var så mediokert förra
precis,
året.
Precis.
Ja, vi hoppas för Zetas skull att vi har fel. Och att det här laget har större potential än det känns just nu.
Ja, precis. Nej, det finns lite. Och apropå Zetterberg så vill jag säga en sak till, att jag tyckte det var lite anmärkningsvärt att han gick ut där i någon radiosändning här i Sverige, uppe i Medelpad, och snacka om, och faktiskt sa liksom helt öppet, utan att linda in det och bomull och sånt där, att nej, det är klart att mitt kontrakt ser ut som gör, och det är ju ett sätt att lura systemet, det är alldeles uppenbart, så det är ingenting jag behöver hymla med sånt. Liksom att lönen går ner till 1 miljon per säsong de sista 2 åren, det är inte säkert att han kommer spela ut de åren, utan det är utformat så.
Det var ju i och för sig känt, men det är väldigt ovanligt att man erkänner det.
Exakt, det var väl, alla har ju sett det, och det fattar ju Henrik Zetterberg själv, men det är väldigt, som sagt, ovanligt att man säger det. Och nu låter det otroligt cynisk och taskig här, men om man jämför med till exempel Marianne Hossa här, som har exakt samma upplägg på sitt kontrakt, om man 2009, man tittar, oj, han kommer nog lägga av 2017, för då tjänar han otroligt mycket mindre pengar, det är, och han börjar bli gammal. Men, och så är plötsligt blir han allergisk mot sin utrustning. Alltså jag är ju jättetaskig, jag vet det, men det är så tipp, lite den stilen tripp, alltså nu, jag behöver inte ta han som exempel specifikt, men det trippas ganska mycket på tå kring kontrakt, hur de är uppbyggda, men här Henrik Zetterberg går ut och säger vad som gäller liksom.
Ja. Så är det med det.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mm. Nu tar vi planet rakt ner över kontinenten och hamnar i södra Florida. För där bor Florida Panthers. Mm. Mm. Och det är ju också ett litet sorgebarn tyvärr. De har en förmåga att ställa till det för sig själva. De. Två säsonger sedan vann de hela divisionen och såg ut att vara på väg att ta steget upp i den yttersta eliten. Med ett väldigt fint lagbygge. Men de har krånglat till det med och byta grundideologi i klubben flera gånger. Maktkamper i styrelserum och konstiga trader. Liksom. De ställer till det för sig, eller hur?
Ja, verkligen. Det här är ett svårt lag att få grepp om. Och det har de inte om sig själva heller. Det är som du säger, de har bytt ideologi två gånger om här på ett år. Ungefär. Ja. Och gått från ett divisionsvinnande lag alltså, till att missa slutspel med dunderbrak. Och fortsätta den här sommaren med lite ömsom bra grejer, ömsom märkliga.
Computer Boys verkar ha förlorat inflytandet. Dale Talon som skickades snett uppåt är tillbaks och tagit över makten igen.
Ja.
Ingen vet riktigt vad Florida står för just nu.
Nej, alltså Bob Bogner är ju en ung och spännande coach, men inte någon uttalad fancy cat kille direkt. Man tar in Jack Capuano, har ju kommit in som associate coach också.
Ja.
Som också inte heller är den dataskolan kanske direkt. Och en sån som Chris Pronger har blivit senior advisor.
Ja, just
och Sean Thornton, den gamla fighten, han har fått någon businessroll. Så nu är det liksom lite Dales gamla gubba här istället.
Ja. Ja, men så har de ju gjort lite ingrepp i truppen som man förstår inte riktigt varför man gör sig av med. Varför inte Jager till exempel får nytt kontrakt? Han har ju varit en väldigt bra pjäs där.
Ja, absolut, och extremt naturligtvis omtyckt i omklädningsrummet. Jag menar, Barkov har uttalat sig enormt om honom och hans betydelse för det här unga laget de senaste åren. Och han är, jag menar, de har släppt Jonathan Marchessault och tappar dem ju gratis då i expansionsdraften, och som inte det vore nog så skickar man Riley Smith mot bara ett fjärde val till Vegas. Man liksom dumpar honom, kan man säga. Och även Jussi Jokinen fick dumpas bort på free agency marknaden och helt plötsligt så har man gjort sig av med fyra av sina sex bästa målskyttar från den förra säsongen.
Ja.
Och man fick ett fjärde val i utbyte totalt sett, kan man säga, för resten var ju free agency liksom, eller expansionen.
Ja.
Så att, nej, det är väl inte klockrent agerat. Sen har man fått in några spännande namn. Det är ju Evgenij Dadonov är väl den som sticker ut från KHL. Kan ju bli en supersuccé. Han, med tanke på vad han har presterat i KHL, där han ju varit en superstjärna. En riktig målskytt. Och så Radim Vrbata, som ju aldrig har lyckats någon annanstans än i Arizona-öknen.
Nej, så han börjar bli lite journeyman han med.
Ja, faktiskt. Men man tittar på statistiken i Arizona igen, så är det ju bara konstaterat att han var den free agent som gjorde mest poäng av alla. Han gjorde mer poäng än till exempel Radulov förra säsongen. Så att det finns ju hockey i honom också.
Ja, men det är som du säger, det verkar han ska vara i Arizona och trivas där för att det ska gå bra. Jag var just där, så jag förstår ju varför man trivs i Phoenix. Ja. I området där jag bodde, i Scottsdale, ett par nätter här i slutet av min roadtrip.
Spelarnas favorit.
Ja, det här förstår jag att de bor. Fan, vad fint det är det. Alltså. Oj, ja, jag lossade så och åkte omkring där lite. Undrar om det där Oliver bor.
ja, han bor väl säkert där någonstans i Scottsdale.
Ja, han bor i Scottsdale.
Ja, det är där Shane Doan har tillbringat halva sitt liv. Hela sitt vuxna liv.
Ja, men Florida då, i övrigt så, på pappret är det ju fortfarande väldigt mycket bra spelare här. Alltså. Både på backsidan och forwardsidan. Vi har ju Ekblad, Jandal, Demers. På backsidan Huber då, Barkov som du nämnde. Trocheck, Bjugstad. Det är ett bra lag. Det är bara det att jag får känslan av att sån här turbulens som har varit nu inte... Skakar man bara inte av sig på en gång. Det finns en slags osäkerhet om vad händer i den här klubben egentligen. Kommer det att bli förändringar igen?
Ja, man tilltron till de ovanför sig kan ju inte vara superstark med tanke på vilka förändringar det har varit. Radikala förändringar. Jag vill ändå... När vi ändå varit lite negativa här så vill jag ändå trycka lite positivt på just de spelarna som du säger. För att de hade ju lite skadeproblem förra året. Huber missade ju, var ju tillbaka först i januari och sånt där. Och Barkov var ju borta stora delar av vintern. Och Ekblad har ju haft sina hjärnskakningar. Och Bjugstad har ju varit väldigt skadebenägen hela sin NHL-karriär. Men om de här killarna skulle få vara skadefria så är det ju jättebra stomme alltså. Mm. Och en stomme som alltså ledde dem till divisionstiteln så sett som för 2 år sedan när Dale Tellon var boss. Florida är för mig ett lag som kan falla igenom totalt faktiskt och till och med sluta sist i divisionen. Så illa kan det vara, för att börjar snöbollen rulla åt fel håll igen så är det inte så kul i Florida med liksom 7000 på läktarna och ingen som bryr sig. Då blir de det här laget som alla skiter i. Men rullar åt rätt håll och de får vara skadefria och det här, vi får ett Barkov har ju snackat om att han har ju mer nivåer i sig och Ekblad har ju naturligtvis det också. En Luongo i kassen kanske håller fortfarande. Då är det ett lag som kan absolut gå till slutspel.
Var det vad han sa till dig, Barkov, när du träffade honom? Att han
han är med tanke på att han har sagt att sned lite av skada här så tänker jag att nu när han är i form igen här så... Han har tränat mycket extra i sommar på sin skridskoåkning och så vidare. Så tänker han sig att det ska bli ännu mer poäng från hans klubba.
Ja, vad fint hör du. Ja,
och Huber och Joe hade ju faktiskt en otroligt stark avslutning när han kom tillbaka. Så där tror jag att vi kan få se mycket poäng också.
Ja, de är lite svårbedömda. Som du säger, de kan gå åt skogen och de sitter där. Vi sitter där igen på de där tomma läktarna som du och jag såg. Men det finns potential också. Det finns ju slutspelspotential om allting fungerar.
Precis, och såna här killar som man inte går in på så mycket, så här Matteson och de här killarna på backsidan och Dennis Malgin som kom upp förra i bredden tänker jag då. Så är det, så det finns kapacitet i Florida Panthers. Det är stabiliteten i organisationen som behövs.
Ja, skulle ha behållit Jared Gallant. Då hade det varit mycket mer positivt.
Ja, jag håller med om det. Det såg ju bra ut på den tiden.
Ja. Ett lag som istället har en väldigt lovande tränare tycker jag som nu får starta från början är ju Claude Julien som vi redan har nämnt. Mm. Han fick ju såklart jobb direkt i Montreal när han hade fått sparken av Boston. Han inte sätta så mycket prägel på laget då. Nej. Under de månader han jobbade. Men nu... Har han fått börja från början. Har en hel säsong. Eller en hel sommar, en hel försäsong. Och sätta upp sin prägel på Montreal Canadiens. Och jag tror att jag tror faktiskt en hel del på Montreal i år.
Ja, jag tror att du tror i så fall lite mer på dem än vad jag gör. Men det är ett intressant lag. Och nu när Julien verkligen får en hel camp och hela sätta sin prägel på riktigt. För att det var lite sådär, till exempel, man tänkte ju att nu kommer Julien in. Vad ska hända med Galchenyuk nu? Ska jag få se en omedelbar effekt? Men så var han nere i fjärde kedjan i några matcher i slutspelet ändå. Sådär till exempel. Det var bara ett exempel. Men nu är det en ny säsong.
Ja, det är det verkligen. Det som har varit problemet för Montreal i flera år och eller framförallt när det väl har hjälpt, det har ju varit målskyttet då. Nu hade de Radulov förra året, lyckas inte resigna honom, men de har ju fått in Drouin från Tampa. Tampas Wonderkid är ju nu mer i Montreal och för mig känns det som att det kan vara katalysatorn som ändrar det här problemet. Jag tror det är extremt mycket på Drouin.
Ja, jag har ju väldigt höga tankar om honom också. Det är en kniv i mitt hjärta.
Ja,
nej, men han är så underhållande att titta på också. Det är ju det liksom.
Ja.
När han spelar hockey. Och det finns mycket mer poäng i honom. Och när han kommer hem som det är. Han har ju sitt pojkrum kvar där i Montreal liksom. Det är ju som klippt och skuren för att spela i den klubben.
Ja.
Men, och du säger katalysatorn. Och jag såg det här verkligen som katalysatorn på sommaren för Montreal, att när de gör en sån big move igen redan i liksom mitten av juni så kliver de in och kör den här traden. Då trodde jag att det var bara början för Montreal och Bergevins sommar. Men faktum är, när jag tittar så här med några månader senare på vad som har hänt, forwardsmässigt i alla fall, så är det ju i princip i grova drag Radulov ut, Jonathan Drouin och inte så mycket mer. De är fortfarande ingen första center. Det är fortfarande frågetecken kring Galchenyuk. Det kanske fortfarande är Philip Danault som första center när vi drar igång säsongen. Jag tycker inte att deras offensiv tilltalar mig tillräckligt starkt för att jag ska tro att nu vänder det verkligen. Nu sådär, kring Montreal. Jag tycker fortfarande det är frågetecken. Men det finns ju, sen är det största utropstecknet som alltid är kring Montreal, det är ju Carey Price, och jag gillar Claude Julien, så jag har ju dem som ett topplag, men jag är inte helt övertygad trots allt.
Nej. Nej. Nej, jag tror ju också att backsidan, de tappade ju Markov och Emelin. Framförallt Markov är ju en gammal klassiker i Montreal som inte kommer vara där längre. Han är i KHL. Men jag tror att Weber har ett stort år till i sig, och jag tror att Julien är väldigt bra för honom. Men jag tycker att Alsner och Schlemko och Strait är ett bra komplement nu som har kommit in.
Ja, alltså det är ju i allra högsta grad serviceable killar. Alltså en Elsner defensivt sett, även om han har lite skadeproblem, är väl liksom, det är ju, visst, jag har ju anklagat hans kontrakt för att vara för dyrt och så vidare. Men på kort sikt så är det är ju en bra förstärkning. Och Schlemko är ju en bra offensiv back. Jättefint år i San Jose, och som varit lite åsidosatt i sina klubbar, wavade en gång i karriären. Men när han väl fått förtroende så har han varit väldigt duktig, inte minst i powerplay. Så det är en bra värvning. Och Streit har ju varit som bäst nästan i, han slog igenom i Montreal en gång i tiden. Och är tillbaks. Gammal nu visserligen, men kan vara. Och de plockar en kille från KHL, tjecken Jerabek, som vi inte vet någonting om egentligen, men som gjort mycket poäng i KHL, och finns potential att han kan ta en plats i backuppsättningen också. Det är en ganska gammal backuppsättning. Det är knappt någon 90-talist. Det är typ Brandon Davidson. Och Jerabek visserligen är 91 också, men jag, och med Price i kassan också så känns ju defensiven stabil. Så att, nej, och fortfarande, det här är ju det här laget som vi pratar om, alltså om laget som vann divisionen, åtminstone i grundserien. Så att jag tycker ändå att det ser bra ut för Montreal, det måste jag säga.
Slutspel blir det ju.
Det blir absolut slutspel. Jag har svårt att se att de ska kollapsa så som de gjorde för något år sedan, men då var jag alltså Carey Price skadad. Men
Jag är mer positiv än du. Jag tror en del på Montreal. Julien, Drouin och Price. Det känns som en trissig succé.
Ja, det är bra. Det vill Habs-fansen höra, tror jag. Och sen är det ju, jag menar, återigen, här finns det också lite talanger som känns lite spännande. Alltså Lekkonen gjorde bra ifrån sig i sin rookie-år. Och har ju ett så pass bra skott så att det känns som att han kan få ännu mer förtroende. Och kommer han växa in ännu mer i NHL-kostymen så kan det bli en fin målskytt i NHL. Och de har lite Nikita Sherbak och så vidare som kommer under från Charles Hedon och sådär. Och Jakob De La Rosa har faktiskt fått envägskontrakt, så han väntas ju ta en plats nu.
Ja, riktigt. Det skulle vara kul, tycker jag.
Så att, nej, jag blir inte förvånad om Montreal vinner divisionen, men jag blir förvånad faktiskt om de tar sig förbi andra rundan i slutspelet. Där har jag dem inte än så länge.
Nej, det har ju varit ett litet problem med slutspelet. Vi will see.
Ja, och så har de faktiskt, är det 8 miljoner eller något sånt där kvar i löneutrymme, så det kan hända mer. Alltså Montreal-fansen tror jag sitter och väntar lite på vad ska vi göra med de där pengarna.
Ja, skulle de få in en riktig center då, som du påpekar ju, det har du ju rätt i, det är lite svagt i down the middle.
Ja.
Men skulle de få in en första center, en riktig kvalitets första center, då du. Där de får, de gör traden i slutet av februari med Vancouver och får in bröderna Sedin. Ja. Båda två kommer.
den matematiken får vi se hur den går. Men nej, jag har ju sagt att det kanske inte är helt omöjligt.
Nej, tänkte det.
Tänkte, alltså Vancouver, om de behåller lön, stor del av lönen, så går ju faktiskt kontrakt ut nästa sommar, så Sedinarna kan bli tradare.
Ja, till Montreal. Det skulle,
som har 8 miljoner löntrymme, så skulle Vancouver behålla halva lönen, då har ju faktiskt Montreal plats med det.
Hur säger man tvillingarna på franska? Lutwins.
Nej, annars är ju franska väldigt enkelt. När jag var i Montreal, som jag har varit en gång, då var jag så, det var så praktiskt, för att det var liksom, jag trodde det var stereotyp alltihopa, men det visade sig vara på riktigt att när vi skulle hitta i stan, då var det bara att gå och hämta Le Guide.
Ja.
Och skulle vi gå på en gata, vilken gata ska vi gå på? Vi går på Le Passage.
Ja, ja, Jonathan, berätta inget mer om det.
Nej, jag ska inte, det var förlåt. Vi går vidare.
Ja, och då hamnar vi i grannlaget Erik Karlsson Senators.
Mm.
Och det ser jag ju såklart helt medvetet, för det är precis vad det handlar om för Ottawa. Det är Erik Karlsson, Erik Karlsson, Erik Karlsson.
Ja.
Ja.
Du har ju, du har ju sammanfattat det en gång på ett bra sätt där med att ett Erik Karlsson i Ottawa kan gå till konferensfinal. Ett lag utan, ett Ottawa utan Erik Karlsson, de går inte ens till slutspel.
Nej, exakt. Så är det. Om han har ytterligare en sån här Norris Trophy, fantastisk säsong i sig, så är Ottawa ett hot. Om inte, nej, då är de inget hot. Jag vet inte. Alltså, de var ju ett sketet mål från Stanley Cup-final. Det var ju sudden death i Game 7 mot Pittsburgh. Ja. Och det kunde ha gått hur som helst. Och ändå så känner man sig inte hundra på att de kommer att gå ett slutspel. För att de är så extremt beroende av en spelare. Men jag har ju också den här käpphästen som jag var inne på några gånger, att Tampa Bay Lightning var också ett mål i Game 7 i en konferensfinal 2011.
Mm.
Och det var Guy Bouchers första år där. Året därpå missade de slutspel. Det är ju något med hans extrema spelsystem som uppenbarligen är väldigt lätt att komma från och tröttna på, tror jag, framförallt för spelarna, för det kräver sån extrem koncentration och ansträngning.
Alltså, Guy Boucher var ju så superpopulär i Tampa Bay och inte minst bland fansen efter sin första fantastiska år där. Efter torra år i Tampa där, verkligen. Men sen så liksom rann ju förtroendet för honom snabbt ut i sanden. Från en år två framåt. Sen blev ju sparkad, tror jag, året därpå mitt i säsongen. Men då var det verkligen, då var det katastrof så, på isen. Så att jag håller med att det är en relevant åsikt. Och en relevant brasklapp inför den här säsongen. Att de ska stå ut med hans direktiv i omklädningsrummet ett år till. Men det är inte säkert att det biter lika bra. Faktiskt.
Nej, jag tror det är ju, det har inte hänt så jättemycket med truppen. Eriks backpartner Mark Method har ju försvunnit.
Ja.
Men det tror jag inte betyder, så han är ju bra. Men det är inte så att Erik var beroende av att det var just honom.
Nej, verkligen. Nej, det är sant. Alltså, vem än Erik Karlsson har spelat med? Fredrik Claesson fick ju chansen när Method, hans finger var borta. Det försvann ju nästan av när Sidney Crosby hackade på det. Och Claesson gjorde det väldigt bra då. Så det, alltså Erik, vem än Erik Karlsson har spelat med också, så har det ju sett väldigt bra ut. Så att, men jag gillar ju Methos, vill jag påstå till viss del. Men jag tror inte att det kanske är så otroligt stort tapp som vissa vill få det till.
Nej, det tror inte jag heller. De har fått in Johnny Oduya som signar där. Vi har tre svenska backar nu i Ottawa. Claesson, Oduya, Karlsson. Claesson! Förlåt.
Ja, Claesson som de säger där borta.
Ja, just det. Och så Nate Thompson hamnar där också.
Ja, ja, precis. Exakt, en gammal Boucher-favorit. Men, och Claesson tycker jag är, det är ändå, det har kanske varit inne på tidigare, men det är ändå kul att han har fått ett evighetskontrakt nu efter nästan 300 matcher i AHL. Det är ju så otroligt vanligt att svenska spelare ger upp efter en två år om de inte har fått chansen i NHL. Men han har ju varit där länge nu, Claesson. Och nu till slut så har han fått det här EMX-kontraktet och en fast plats i backuppsättningen. Så att det hedrar honom, hans tålamod.
Ja, men jag tycker det är vad man kan säga. Vi vet ju att det är några som är bra framåt där med Hoffman och Kyle Turris och Mark Stone och Brassard och Bobby Ryan. Men det bygger på att Erik Karlsson är Erik Karlsson.
Det är hans lag.
Ja, sen, det är det.
Det är maximalt hans lag. Det är ungefär som att Connor McDavid är Edmontons lag. Det är de två som är såna pionjärer nästan. Eller såna härförare av extrem mått. Sen vill jag säga så här. En annan härförare i ett lag är John Tavares. Och nu ska jag inte gå in på New York Island. Så plötsligt i Atlantic Division. Men jag var inne i motsvarande tidpunkt förra året. Så blev jag lite trött på mig när jag skulle nämna det här. För att du tyckte det var alldeles för tidigt. Men då var jag inne på att snart kommer vi börja prata om att John Tavares kontrakt går ut. För det, han blir free agent 2018. Han var nya Steven Stamkos då, att det kan bli ett orosmoment. Kanske inte närmsta tiden, men det kommer bli det. Och nu är ju John Tavares en helt potatis här med hur ska det bli. Ska de kontrakter gå ut efter säsongen? I Ottavas fall, varför jag går in på detta, så är ju Erik Karlsson samma motsvarande tidpunkt nu. Hans kontrakt går ut 2019. Så att, och med tanke på hur otroligt viktig han är för den här organisationen, så är Erik Karlsson, alltså det är otroligt viktigt. De kan ju inte förhandla med honom ens ännu, så det är ju liksom, det är ingen stor fråga än. Men jag, redan nu, så här ett och ett halvt år i förväg, så vill jag bara nämna att det kommer att bli en fet potatis, för att Erik Karlsson kommer ju bli den första backen, om ingen annan hinner före, att tjäna över 10 miljoner per säsong.
Nej, såklart. Just nu är han ju väldigt billig. För vad han.
Han är superbillig, 6,5 miljoner. Men han kommer kosta otroligt mycket för Ottawa att behålla, ett lag som har en intern lön i budget, helst inte vill spendera till taket heller.
Nej.
Så att,
tänk honom någon annanstans, om han får för sig, jag vill testa free agency-marknaden.
Ja, exakt, men du ser det, om ett år så kanske vi är i den situationen att Erik Karlsson fortfarande inte har signat, och då är det bara en säsong kvar. Sen går det ut, då är en unrestricted free agent Erik Karlsson.
Tänk dig huggsexan.
Ja, det kommer vara så otroligt snack om det, om det blir så. Alltså, oj, vilken grej det kommer.
ja, intressant. Men till början med ska de igenom den här säsongen, och ja, vi sammanfattar det som vi börjar med. Erik Karlsson.
Ja.
Sen går vi till Tampa, ditt lag. Och vi ska inte bli mer långrandiga om dem än om några andra.
Nej.
Jag har varit ju tvingad att krama ur mig ett tips om varje lag här till vår plustjänst. Så om man har plus på Aftonbladet ska man gå in och läsa om alla 31 lag redan nu. Det var du och vår plusredaktör Erik...
Emil.
Fin Emil Karlsson Langelius som tvingade mig till det.
Ja,
och det har redan fått mail av Tampa-fans om.
Så
att jag hävdar ju där då att de var ju förra säsongens stora negativa överraskning. Stora besvikelse.
Ja, det var det.
De skulle vara med och vinna och missade slutspel. Och jag hävdade att det berodde framförallt på bristande inställning i början då. De trodde att det skulle gå av sig självt, så sa ju de själva. Och sen när de väl inte trodde det längre så var det för sent. Ja. Men då har en arg Tampa-support. Ni finns ju, några stycken.
Ja, vi är några stycken. Vi är ungefär 8-9 stycken i Sverige.
Han skriver här att nu ska han rätta med att Tampa missar inte slutspelet bara för att de trodde att det skulle lösa sig. De missar slutspelet för att de till sist hade Point som första center. Helt enkelt, det var för mycket skador. Och det där är ju sant på slutet. Men det var ju problemet i början var ju att de inte hade rätt inställning. Och sen när de behövde, när de skulle försöka klösa sig tillbaka in i contention, så visst, då var det för mycket skador.
Ja, men jag håller med han till viss del, men jag håller nog mer med om din analys. Så att, tyvärr så är jag inte riktigt på min fellow Tampa supporters sida där. Utan jag håller med Biffen där, för det är ju den stora grejen att de tog det inte på allvar från start.
Nej.
De var mätta, de hade gått långt i flera slutspel och de hade flest spelare på World Cup en kort sommar. Och tänkte att det här löser sig. Vi tippas ju vinna Stanley Cup i år. Jag sa ju faktiskt att jag tyckte att förra årets trupp på pappret inför säsongen var den bästa i Tampa Bays historia. Så bra tyckte jag att det var. På pappret. Men sen är det klart att det hjälper ju inte att Steven Stamkos går sönder direkt och missar resten av säsongen. Skulle alla lag drabbas hårt av. Men grejen är ju att när, även fast de hade mycket skador hela säsongen egentligen, så i slutet av säsongen var de också... Men det var ju då Braden Point var första center till exempel. Då, från All-Star-breaket och framåt, när de verkligen insåg att det här skiter sig totalt, vi kommer ju missa slutspel om vi inte skärper oss fullständigt nu, så var de fjärde bästa lag poängmässigt i hela NHL. Det är ändå 2 månaders tid i slutet. De avslutade ju väldigt starkt, och Andrei Vasilevskiy spelade upp sig ordentligt sen Ben Bishop blev tradad till exempel. Och vi hade ju Gård och Berne. Janne Gård till exempel, som jag kallar för Gordie Howe. Klev fram jättefint. Braden Point var ju en bra första center. Han kom ju upp i 40 poäng till slut trots väldigt lite speltid i början av säsongen. En liten roll ska jag säga. Och Tyler Johnson och André Palat, de här killarna, skärpte till sig också. Och Hedman hade ju en fantastisk säsong.
Ja.
Så att det, och de tog 94 poäng alltså Tampa. Det är lika många som Nashville Predators tog. Fast de spelade en annan konferens då. Och det, där räckte det till slutspel. Så det är inte så att det var en fullständigt horribel säsong av Tampa. Och andra halvan var till och med riktigt bra. Och nu tror jag att det är enorm revanschlust i detta Tampa. För det var
ju... Ja, de är ju... De fick sig en näsbränna av det där såklart. Och nu måste de ju vara extremt motiverade redan från början.
Precis, nu kommer det ju inte upprepa sig. Alltså, om de inte är bra i början av säsongen, då beror det inte på inställning, utan då beror det på att de inte är tillräckligt bra helt enkelt. Och det tror jag att de är. Jag tror att de är ett lag för toppen av divisionen, trots att jag är väldigt färgad här.
Men... Ja, men samtidigt så vet jag, du sa ja, inför förra säsongen så var det bästa lag du har sett där nere. Mm. Iceman tvingades ju till vissa eller tvingades, han gjorde vissa ingrepp i truppen under resans gång där på slutet, som sagt, Bishop försvann, Brian Boyle, Filppula, några till, och sen tappar de Garrison, som inte har varit någon favorit hos dig till,
nej, ändå. Det är några namn, några ärade Tampa-veteraner som har försvunnit, som har varit med på resan till Stanley Cup och konferensfinaler.
Ja, men sen det konstigaste av allt då var ju att han gav Dan Girardi, utköpt av Rangers, ett rätt så stort kontrakt.
Ja, det är liksom...
Som fick många att klia sig i huvudet, vad sitter Iceman med för stats som ingen annan har.
Nej, precis, han sa att we use our own analytics. Och, ja, som han har inte velat utveckla mer än så. Men det var ju lite, det var ju inne på i sista podden där, och då fick jag gnälla ordentligt på den värvningen. Alltså, med tanke på, det känns ju så extra tungt med tanke på att vi lyckades göra oss av med Garrison, som var lite vår Girardi kan man säga. Och vi var tvungna att till exempel släppa rättigheterna till Nikita Gusev för att bli av med Garrison, så att Vega skulle plocka honom i expansionsdraften. Och så bara plockade vi in Girardi. Och... som inte det var nog, så han skrev alltså på för $3 million per säsong. Ganska saftigt kontrakt. Och nu har Girardi, som av en händelse, köpt Steve Eisenmans bostad för $3 million i Tampa.
Ja.
På Davis Island.
Så det var den statsen han använde.
Exakt.
Bostads- jag har en köpare till mitt hus.
Precis, exakt. Så att... ja, alltså den värvningen är man lite tveksam till. Sen har en annan riktig veteran kommit in i Chris Kunitz. Så han tror jag fortfarande har lite kvar i tanken för att bättra på Tampas bredd och skadekänslighet.
Ja, Kunitz tror jag är en mycket, mycket bättre värvning. Men med just Girardi, alltså, för Rangers som vi ska komma till nästa gång. De har ju, känns det som deras backbesättning har blivit bättre just för att de fick bort Girardi. Ja. Och så tar Tampa honom. Ja. Nej, jag förstår inte. Men det är fortfarande, det är lätt ett lag för toppen av divisionen. De kommer vara med och slåss som titeln. Men jag är inte, alltså jag är divisionstiteln. Jag är inte lika hundra på att de är en finalkandidat längre.
Nej, jag tycker det finns frågetecken. De, alltså, Drouin är ju tapp. De har inte ersatt honom. Och Kunis kan man säga som ersättare. Men det är ju inte alls samma kvalitet, trots allt. Vasilevski är ju självklart att de skulle satsa på honom som första keeper, med tanke på att han är 7 år yngre än Bishop och avslutar säsongen väldigt starkt också och har ju en enorm potential, men än så länge är jag inte säker på att han kommer föra dem på egen hand till slutspel direkt, utan han har sina svackor fortfarande. Men däremot som Tampa supporter, nu tänker jag väldigt egoistiskt, så det som jag mest ser fram emot den här säsongen kanske, och som jag är spänd på, det är den nya vågen av Tampa-talanger som är på gång. Med Sergachev i spetsen som han fick från Drouin-traden, det är ju inte omöjligt att han tar en plats direkt. Man hade ju 4 forwards i Kanadas JVM-lag till exempel, och några av dem aspirerar på att ta en plats direkt här. Vi har en sån som Anthony Cirelli till exempel, eller Matthew Joseph, eller Brett Howden som kan få en plats i laget. Så jag är väldigt spänd på Tampas talanger. Som jag har sett i alltså Tampas prospect pool faktiskt nämns som en av de bästa i NHL, så att det är en ny talangvåg faktiskt lite i skymundan på gång här.
Men nu sätter vi punkt, för annars börjar vi prata om var och en av dem.
Precis, annars börjar jag prata om topp 10 av Tampas prospects, och det vill ingen höra. Nej. Förutom mina 7 Tampa pooler kanske.
Nej. Ja, då kommer vi slutligen tror jag, va?
Ja.
Till det andra laget som börjar på T i Atlantic Division, som heter Toronto Maple Leafs, och jag går all in och säger att de kommer att komma före Tampa i år.
Jag har faktiskt tippat om det också.
Ja, det är ju väldigt, känns nästan konstigt att säga eftersom alla år som Toronto har varit ett sorgebarn, ett elände för sin enorma fanbase, men det vart ju, det är ett helt annat lag nu som fick sitt stora genombrott i fjol, och det har varit stor risk för sophomore slump. Det har vi sett många gånger att lag som gör sådana ryck får problem att följa upp det. Men jag tror inte det är riktigt fallet med Toronto, för att de har för bra ledning, de har för bra coach som inte kommer att tillåta något sånt, och de har för bra talanger som är på väg framåt med för hög fart för att de ska kunna bromsa in så mycket.
Exakt, det är just den grejen också. Man kan ha farhågor kring Maple Leafs, just den här sophomore slump-faktorn som vi såg kanske lite på Calgary förra året till exempel. På vissa spelare där. Men, och som vi har sett många gånger i Colorado och sådär. No. Men de känns lite för bra, de här killarna. Historiska rookie-säsongen som de puttade upp med tre spelare över 60 poäng. Rookies, alltså Matthews, Nylander och Marner. Aldrig hänt sedan 1981 eller vad, när Quebec hade det. Och därutöver Zach Hyman och Connor Brown och Kasper Kappan och allt vad de heter, som det är ett väldigt ungt och extremt talangfullt lag som de har byggt upp, ansamlat till, skramlat till senaste året.
Ja, och grejen är att det är redan bråttom, därför att de här, om några år kommer det att bli väldigt svårt att resigna allihopa.
Exakt, och då kommer de ju kosta så enormt mycket mer än vad de gör nu. Nu sitter alla på rookie-dealar, och snart ska de vara uppe på, Matthews är uppe på 10 miljoner liksom.
Ja.
Bara han. Så att, och jag var ju inne på det faktiskt, kommer jag ihåg, vid trade deadline där, och hävde ur mig att kan inte de gå för typ Shattenkirk eller något sånt där liksom, för att det är bara några de har på sig i fönstret nu innan alla ska börja kosta pengar. Nu har de ju världens chans här medan alla unga spelarna är billiga fortfarande.
Ja. Ja, istället för Shattenkirk tog de ju in då en av de mer anmärkningsvärda affärerna under sommaren, var ju Patrick Melot från San Jose, som är en gammal man och fick ett kanske långt, för långt och dyrt kontrakt. Men i år känns det som att det här första året så är han ju en klar intressant förstärkning för dem.
Ja, ska man isolera
med sin rutin och sin målfarlighet och så.
Ja, precis. Ska man isolera till att bara blicka på den här säsongen som vi ju har som vi previewar just nu. Så är ju Marlowe en klar förstärkning. 27 kassar förra året, och att han, jag menar, han, det är klart man kan slänga sig med klyschor med rutin och allt det där, men det kommer ju behövas i det här unga laget.
Ja.
Och det känns som att han kommer passa in perfekt, blev alla småttingar där. Och håller fortfarande hög klass.
Mm.
Sen tycker jag, vi pratade lite om Marlowe och jag gnällde på det där kontraktet rejält i våran avstickarpodd här tidigare i augusti. Men jag tyckte det var en intressant poäng som vår lyssnare Robert Lund kom med då. När jag sa det, i och med att Marlowes kontrakt i princip enbart är uppbyggt på sign-on-bonusar, att han får enorma klumpsummor varje år, så går det ju typ inte att köpa ut hans kontrakt så som NHLs system är uppbyggt. Så att, och det var ju katastrof, tänkte vi då, för att då, sista tredje året när Marlowe kanske är tvärslut och kostar massa pengar och Matthews ska ha nytt kontrakt, så kommer det vara katastrof för Toronto. Men fördelen med att ha massa sign-on, alltså signing-bonusar, är väl då i så fall att grundlönen blir ju väldigt låg. Så om Toronto tradar honom efter första julen när han fått den här bonusen, så är ju, har han ju typ ingen lön alls. Så då kanske ett Arizona, eller vi hittar på något sånt där lag som ligger som, nu kanske inte Arizona är ett bottenlag då direkt, utan med något annat lag med mycket löneutrymme som kan svälja capiten, men som knappt behöver betala någon lön, skulle kunna trada till sig Marlowes kontrakt då. Så det behöver inte vara helt så lika klappkast för den skull. Nu har han visserligen no trade klausul, men det behöver inte vara så dåligt som vi fick det att framstå då, vill jag bara tillägga.
Det som känns som inte så jätteimponerande är ju då backarna. De plockar in Ron Hainsey, som fick vinna Stanley Cup med Pittsburgh. Men där var ju mer en sån som man tyckte var en av de här backarna som bara passade in i systemet. Inte stack ut så mycket. Och det gör han väl inte här heller. Morgan Rielly är den stora där, som är ung, fin pjäs.
Ja.
Men i övrigt så blir det lite systemet där med som får kollektivet snarare än individerna.
Man väntar ju på att Toronto ska lyckas värva den här riktiga superbacken. Apropå att Eric Karlsson är free agent 2019, så tror jag faktiskt att Drew Doughty är det också. Och Drew Doughty är ju Ontario boy liksom. Så att, men det är ju långt fram i tiden. Alltså just nu här så är det ju så här, alltså Zaitsev är bra. Gardner är bra. Men de här urtyperna för att hålla ett första par, det tycker jag knappt att Riley, alltså Riley är nog där, men han är ju ingen fantastisk första back än så länge i sin karriär. Riley är fortfarande också lite skakig och lite begränsad i sin offensiva produktion, tycker jag. Det är inte 5 plus bakåt, utan det som höll ihop det någorlunda förra året, det var ju Babcocks system, som du säger.
Ja.
Vill jag påstå. Så att jag håller med dig att där finns det lite frågetecken ändå.
Ja, jag tror inte, som sagt, jag tror de vinner divisionen, men jag tror inte det räcker hela vägen till final. Nej.
Det beror på lite vad som händer i deadline till exempel. Om de leder divisionen då och känner att de verkligen kan satsa. Om de kan få in någon free agent back eller fylla på lite så här, bredda upp det liksom. Rädda det på det viset.
Få in Erik Karlsson.
Ja, exakt. Nej, men de... Ja, och jag är ändå positivt överraskad över deras slutspelserfarenhet nu i våras. Jag menar, de stod upp väldigt bra mot Washington. 5 av 6 matcher gick till förlängning. 5 av 6 matcher. Ja. Så att de gjorde det väldigt bra ändå där, tycker jag, för att vara första gången för många av spelarna.
Ja.
Och Babcock som coach har jag högt förtroende för. Så att,
ja, vem har inte det? Det har ju alla.
Det har ju alla.
Det är ju ett av deras främsta vapen, att de har en sån jävla bra coach. Och bra ledning även i övrigt.
Absolut. Otroligt vad de har gjort, tagit rätt beslut. Alltså från det här när kärnan kom in och de sparkade typ 20 scouter. Och, alltså gjorde de fullstädade undan och gjorde de totalt i hela ledningen. Ja. Nu har de ju, jag menar, en sån som... jag behöver inte name droppa, men det är väldigt bra. Och sen tycker jag... man ska inte bara... Alltså, forwardsidan är ju väldigt bred. Alltså, även Komarov och Ben Riemsdyk och Bosak och Kadri och så här är ju liksom... Det är, jag tycker de har 4 kedjor i princip som är bra. Mm. Så att bredden är fin.
Det är den. Det var ju... Ja, man, det går inte ens att komma på när senast Leafs-fansen hade en så... anledning att vara så positiva inför en säsong som nu.
Exakt, precis. Så är det. Då känner jag att man, trots att vi bara kört i en dryg timme, så känner jag att nu har man plöjt på så mycket så att det är lite känsla av den här 3-timmars-podden redan nu. Alltså.
Att, ja, men tänk vad jobbigt det skulle vara om vi skulle köra 3 divisioner till rakt av.
Nej, precis. Det räckte gott och väl, känner jag, med att ta en division i taget.
Ja, det gjorde det.
Jag har nästan mer jag skulle vilja formulera kring alla lagar, men det får räcka så här. Man börjar bli lite trött i strupen här sen.
Ja, och i huvudet. Ja. Och, men vi återkommer nästa vecka med Metropolitan Division. Och de 8 lagen där.
Exakt, precis. Det ska bli oerhört spännande. Den kanske bästa divisionen i NHL.
Ja, men...
Den är kanske svåraste att tippa också.
Ja. Ja, det är väl den och Central fortfarande.
Ja, det är de 2 faktiskt, det håller jag med om. Nej, men vi stannar väl där då.
Vi gör det. Men även om du är trött i stupen så är det roligt att komma igång igen, eller hur?
Ja, exakt. Det måste jag säga. Det känns skönt nu att komma in i de här gamla rutinerna. Man har varit lite rastlös där i sommar när man inte ens haft podden att återvända till. Liksom. Nu är det en gång i veckan. Så att vi hörs egentligen helt enkelt nästa vecka. Då är det på riktigt. Då är vi inne i det.
Ja, det är vi. Så att, då säger vi tack för den här premiären.
Ja, och säger tack för att ni är med oss även den här säsongen.
Yes, yes. Hej då!
Hej, hej, hej.
Hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå, hallå.
Alex Chiasson, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi köttar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Gud och Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från kollesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Det blir ju allt fler som rattar in hans blogg.
Och lyssna på hans podd. One, two,
three, speed, so
hallå, hallå, hallå.
One, two, three, speed, so
hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, times speed, so
hallå, hallå, hallå.
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 Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.